Detta är tredje gången gillt avsnitt 314 och jag pratar med Daniel Rosenqvist.
Hallå!
Hallå, hur är läget med dig?
Jo, men det är fint, tack. Hur är det med dig, Viktor?
Det är bra. Precis innan vi kickade igång inspelningen så höll jag på att gå in i en anekdot om en PS5, men då sa du stopp och belägg, spara den här till podden.
Det här är för bra material. Det här måste vi prata om.
Nu har vi satt ribban väldigt högt, känner jag.
Eller lågt, men vi ser det. Ja, absolut.
Kanske. Ja. Det råder ju stor PS5-brist i världen just nu. Men det hörde av sig en väldigt snäll person, Patrik, på Twitter. Och sa, hej, jag har en PS5 som är förbokad på webbhallen. Och jag kommer inte kunna hämta ut den. Vill du ha den?
Oj. Fick du köpa den till marknadspris då?
Ja, alltså jag fick gå och hämta. Jag fick hans bokning på webbhallen och fick gå och köpa den.
Vad kostar den om man får fråga det?
Den kostar 5999.
Och de här går väl för 10 000. Så den här Patrik på Twitter, han måste ju gett upp 5 000 kronor för dig. Vilket säger ganska mycket om din popularitet och så.
Och nu jävlar ska jag skalpa skiten ur den här PS5-man.
Alltså det hade jag gjort också.
Men det hör till historien att för tillfället så är det stora pendelstörningar för att det är ett godståg som har spårat ut i Häggvik. Så det går typ inga pendeltåg mellan Helenelund och Sollentuna där jag bor. Så jag fick konka den här PS5-man från Helenelund, eller först från Fridhemsplan till Vasastan och sen från Helenelund till Sollentuna.
Det
påminner lite om, jag recenserade spelet Steel Battalion en gång i tiden. Och det är ett spel med en jättestor handkontroll.
Ja.
Och på den tiden hade jag inte heller någon Xbox 1 som är en väldigt stor kontroll. Så jag fick låna hem båda två från redaktionen och höll väl på att bryta ryggen. Bara av att få hem dem.
Men jag vet inte. Jag bodde i Huddinge så att jag känner till The Pendle Life. The struggle is real.
Serious business. Men vi ska inte snacka om mina konsolkonkanden här, utan vi ska snarare snacka lite om dig.
Ja, okej.
Okay. Hade jag tänkt. För du är ju musiker. Allt i allo musiker.
Ja, det kan man säga.
Som har skrivit för film, och du har skrivit för anime, och du har skrivit för spel. Både här och var. Och om man då backar lite, liksom, backar bandet.
Jag har jobbat med dig på ditt företag.
Exakt, du har ju faktiskt skrivit, du är en av fyra personer som har skrivit musiken till 1980X.
Precis, för du frågade mig så här, kan vi höras på Discord? Och så skickade du din username. Och då sa jag, men vi är redan vänner där, vi använder det som vår arbetsredskap. Du kanske har glömt det, men vi är redan vänner på Discord. Så.
Det är gammal vana varje gång man snackar med någon gäst och ska få in dem på Discord.
Ja, men det är klart.
Men du, alltså om vi backar lite, hur kom du in på tv-spelsmusikspåret till att börja med?
Ja, men det är en bra fråga. Jag har alltid älskat det sedan jag var liten. Liksom. Det är faktiskt ett av mina första minnen är att typ lyssna på spelmusik. Och jag minns framför allt, alltså det var väl de här klassiska låtarna som alla gillade, men det var ju till exempel Zelda och Ocarina of Time och jag minns framför allt Gerudo's Valley, den här ökenmusiken. Jag spelade, alltså jag hade ju en kassettbandspelare. Det här, barnen idag kan inte relatera, men jag hade en kassettbandspelare som man kunde spela in med. Så att jag höll den framför tvn och spelade in musiken så att jag kunde lyssna på den när jag ville. Jag tror inte jag lyssnade på jättemycket, men det säger väl ganska mycket om att jag liksom, det fanns tidigt i mitt liv liksom.
Jag gjorde något liknande faktiskt just med att spela in på kassettband.
Och Victor, sen ska allt handla om dig. Jag ska.
Nu tar vi över här.
Fortsätt.
Jag tvingade mina föräldrar att lyssna på den här musiken varje gång vi åkte bil sen. Nu ska vi lyssna på F-Zero soundtracket.
Nej, det gjorde inte ens jag. Vad sa dina föräldrar om det här?
Ja, de höll väl god min. Men det är aldrig för sent.
Så länge ni inte gör droger så...
Precis, F-Zero bra, droger dåligt. Men vad fan, nästa gång du åker bil, se till att tvinga in ett, jag vet inte, Donkey Kong Country 2 soundtrack i
det känns lite mer lugnare än just F-Zero. Det känns som att man bara skulle gasa iväg med något så hetsigt racing.
Ja, det är sant.
Ja, jag vet inte.
Det är sant. Men du har ju faktiskt pluggat musik också.
Verkligen.
Och inte bara här i Sverige utan även i Japan.
Ja, stämmer bra det.
Hur gick det här till?
Jag vet inte. Jag har ingen aning vad som hände. Nej, men jag har ju egentligen pluggat så mycket man kan plugga, tror jag. Jag gick ju först musikgymnasium i Stockholm. Och sen och där träffade jag då Anton Dromberg som jag jobbar med idag. Vi skrev musiken till OTX tillsammans till exempel. Men efter det gick jag en skola som heter Gotlands tonsättarskola. Som är inriktad på 1900-tals konstmusik. Väldigt fancy. Så att då fick vi skriva för akustiska instrument och stråkar och allt sånt häftigt. Och jag kom, alltså redan där hade jag ett ganska starkt intresse för japansk kultur, japansk musik. Och jag älskat liksom Studio Ghibli-filmerna och Richard Sakamoto och alla de här tonsättarna därifrån. Och såklart spelmusik. Så jag brukade faktiskt ta med mig, alltså en gång i veckan på Gotland så hade vi liksom en privat lektion med lärare. Och då brukade jag ta med mig liksom musik. Oftast tog jag med mig då japansk musik, noterna från japansk musik. Och försökte liksom krama ur mina lärare. Vad är det som gör att det här låter japanskt liksom? Och de kunde hjälpa mig en bit. Vi pratade lite om pentatonisk skala, sådana där grejer som förekommer. Men framförallt influenserna i både filmmusik men också spelmusik är otroligt blandat. Det är liksom pop, det är jazz, det är progrock, det är minimalism och det är en väldigt många, en stor kompott av dem. Så de sa väl egentligen att det här, om du verkligen vill lära den här stilen, då måste du, men då är det bra om du åker till Japan och lär dig där. Och sagt och gjort så gjorde det, helt enkelt. Jag pluggade japansk ett år på Stockholms universitetet. Och sen så pluggade jag japanska ett år i Tokyo. Och så funderade jag antingen på att gå en skola som heter Kunitachi School of Music, som är en, jag tror att det är ett universitet, alltså en ganska akademisk utbildning som är ganska teoretisk förberedande. Och det var även där Yo Hisaishi pluggade, som då skrivit musiken till många av Hayao Miyazakis filmer, som jag säkert tror att många känner igen som lyssnar på den här podden. Så det var, jag var lite, antingen välja den skolan eller så välja en skola som heter HAL Tokyo, som är då en så kallad semongaku eller yrkesskola på svenska. En tvåårig utbildning som är mycket mer inriktad på att jobba i Japan. Så att jag var liksom i valet och kvalet där med vilken jag skulle gå. Och då hade jag en kompis, Jonathan Hedtjärn, som jag vet var gäst hos dig ganska nyligen.
Jag pausade sen.
Ja, kul. Du faktiskt har haft många av mina vänner med i det här programmet. Men, nej, men Jonathan och jag gick i samma gymnasium, samma musikgymnasium i Stockholm. Så vi var ju bra vänner redan då. Och sen flyttade han till Japan 2009, tror jag. Och då var jag där på besök och så vidare. Men inte för att gå in i det, men han kände i alla fall en person som hade gått på HAL. Som råkar heta Ludvig Forsell. Och som,
det är ett känt namn.
Det är ett ganska känt namn. Framförallt nu. Han var ganska känd då. Men det har ju blivit större. Han har skrivit musiken till Death Stranding och Metal Gear Solid 5 och många så stora titlar. Jag tror inte han hade gjort Metal Gear Solid 5 då. Men han hade i alla fall fått anställning på Konami. Och han hade blivit liksom tagen under Hideo Kojimas vingar. Och förmejlat det där toppen. Så att jag hade ett Skype-samtal med honom typ, när var det här, 2015 eller någonting. Jonathan set us up liksom. Och då blev jag skittaggad liksom på att shit, fan, vad fett. Han jobbade på Konami liksom och kom från Norrland och jobbade som truckförare innan och sen gjort den här resan liksom, otroliga resan till Konami. Så att då var
det en bra resa i sig, från truckförare till Death Stranding på något sätt.
Ja, verkligen. Mycket gemensamt också. Jag tror han mycket, lärde sig mycket där på vägarna i Norrland. Men, nej, men det var ju mycket därför jag valde HAL helt enkelt. Så jag pluggade där två år. Spelmusik. De har ju då, det är en spelskola, så de har liksom grafisk inriktning, de har design, de har till och med bil, vad heter det? Grafisk formgivning av bilar har de till och med. Men i princip de flesta kurserna är inriktade på spelbranschen då, programmering och så vidare såklart. Och så har de då en ljud- och musikavdelning då, som jag gick då helt enkelt i två år.
Och du pluggade under Fuku Kenichi då, va?
Det stämmer. Var du är påläst? Har du förberett det här eller?
Jag kanske har förberett lite.
Vilken journalist du är.
Oj, oj. Han i sin tur har ju bland annat skrivit det fucking jävla Einhander-soundtracket.
Det stämmer. Det har du också koll på.
Brutalt bra soundtrack.
Ja, otroligt bra. Jättebra. Han jobbar ju på Square Enix i flera år, för de som inte vet vem
Ja,
han är. Och jobbar
exakt.
mycket på, alltså var ju mycket, alltså han är även verksam idag. Han skrev ju credits, eller han arrangerade creditsmusiken i den här senaste Final Fantasy 7-remaken. Så han är fortfarande inblandad i Square Enix idag. Jätteroligt. Jätteduktig.
Vad skulle du säga? Alltså, du lockades ju till det japanska soundet och därmed så pluggade du vidare i Japan. Lyckades du någonsin liksom, vad ska man säga, pinpointa vad det är som gör, vad är det japanska soundet på något sätt?
Ja, alltså egentligen är det mer nu som jag börjar komma in i det, faktiskt. För att på HAL, det blev väldigt liksom någonting som jag har problem med som kompositör, om man nu får använda det fina uttrycket, musikskapare, jag vet inte. Så tidigt hade jag problem med form, det här med former, alltså det vill säga först kommer versen, sen kommer en melodi och så vidare liksom. Och mitt problem var att jag alltid la in för mycket liksom. Det är för mycket i för många melodier till exempel, att man liksom, ja, det finns ingen luft och andrum för lyssnaren att ta in allting. Så det var någonting jag visste att det här vill jag fokusera på, liksom att göra, veta liksom hur många loopar ska den här delen gå och så vidare. Och jag minns min första dag väldigt tydligt, för att då gick jag till just Fukui Ken Ichiro Sensei och frågade om form. Hans svar var i princip, ja men i spelmusik så är ju looparna oftast bara en minut, så det behöver du inte tänka på så mycket. Så där var liksom, han satte punkt för det lite. Och det säger ganska mycket om hur skolan är i stort liksom. Det är väldigt fokuserat på vad branschen vill ha, och det är ju väldigt positivt på ett sätt. Men jag som kom från en ganska så akademisk svensk skola där saker var väldigt fritt och man fick göra lite vad man ville, så var det här totala motsatsen. Här var det liksom, gör vad de säger, punkt. Och för mig var det jättebra, för att då fick jag se båda sidorna. Och jag fick också se vilket otroligt hantverk de här, mina lärare som alla hade varit verksamma i spelbranschen, vilket otroligt hantverk de hade ändå i sig i deras kommersiella skapande. Det var skitkul. Nu minns jag inte ens din fråga, jag har babblat på nu.
Nej, mest finns kan man på något sätt
Pinpointa.
tala om, eller
Ja.
ja, man kan definitivt tala om ett japanskt sound, men vad är det japanska soundet?
Jättebra fråga. Alltså jag tänker, alltså mycket i japansk, alltså så här kultur och, alltså framförallt företagskultur när man skapar grejer, handlar ju om att ta grejer som redan finns och göra dem i deras mening bättre. Alltså om man tänker på typ Nintendo liksom, som kom in på 8-bitarsmarknaden efter Ataris stora flopp med IT och så vidare. Och så lyckas de göra någonting som är ännu bättre liksom. Och det där tycker jag färgas ganska mycket i all japansk kultur, att man, det är lite fritt. Man kan ta saker på ganska fritt sätt och göra om dem, göra dem bättre. Och det hör man framförallt ganska mycket musik liksom, att det finns ganska många exempel tycker jag på japanska, framförallt anime-kompositörer som lånar, inspireras av friskt av ett visst sound, utan saker blir ett sound och så tar man det. Och det gör att liksom det blir en stor, säger man, smältdegel. Tack. Jag tror att din svenska är mycket bättre än min, så jag litar på det, Viktor. Nej, men det blir en stor smältdegel av liksom massa olika grejer. Och det jag var inne på, det är jazz, det är pop, det är massa olika grejer. Och jag skulle säga att ett exempel jag kan ge, till exempel Yohei Saishis orkestermusik, är ju att grunden i liksom, alltså de instrumenten spelar de lägre registren. Om man tar till exempel en stråkorkester, de lägger sig mycket mer, vad ska man säga, i traditionella ackord, på säkra toner. Och sen är övertonerna i toppen, där lägger han gärna in lite av det man kallar för nu tappar jag namnet till och med, men där lägger man på pyntet, jag måste säga. Det är så jättesvårt att förklara. Man kan säga att grunden är västerländsk, basen är västerländsk komposition, och sen i toppen, liksom, i det finstilta, så lägger man på de där japanska klangerna. Framförallt då kvartsstapling, det här kanske inte... förlåt, det här flyger säkert huvudet på många om musikteori, men om man tar det finns ett intervall som heter kvart på piano, som är då fem steg uppåt på ett piano till exempel, och staplar man dem på varandra så får man så kallad kvartstapling. Gör man det fem gånger i rad, då får man då bildas en så kallad kvint, en pentatonisk skala, som då är en skala av fem toner, penta betyder fem, och det hörs väldigt mycket i traditionell japansk musik. Ja, nu var lång utsvängning. Jag kan prata om musikteori i timmar. Jag har undervisat det också. Men lite sånt kan man lära sig.
Ja, men det är intressant ändå. För jag tycker att ofta... Jag har ibland bara så här browsat, eller ibland ganska ofta browsat random tv-spelsmusik på YouTube. Och bara så här försökt upptäcka nya coola spellåtar. Och då tycker jag ganska ofta man kan snubbla över någon gammal väldigt imponerande förvisso västerländsk låt. Men det känns som att den är skriven av något så här tekniskt geni, och kanske framförallt så här hårdvaru tekniskt geni.
Just
som
det.
Liksom jag har byggt ut en låt som är fem minuter lång, och den har hur många komponenter som helst, och det är sjukt imponerande.
Just
men
det
är samtidigt liksom en låt som aldrig någonsin tar slut, och som är ganska svår att ta till sig därmed, för den hålls inte tillräckligt kort helt enkelt.
Nej, men du är helt rätt, och jag tror att det fanns ganska tidigt en stark spel musikkultur i Japan, så jag tänker att hur tidigt det kom ändå med spelmusikkonserter och sånt redan på 90-talet i Japan, till och med på 80-talet tror jag att man hade det, och det gjorde ju att det formades, tror jag, en egen liksom kultur och bubbla av hur saker kunde låta, och det utvecklades mer ett sound. Men jag tror, om jag får killgissa lite, så tror jag väl att västerländska kompositörer mer jobbade i sina egna bubblor kanske.
Kan vara. Hur, du är ju alltså musiker. Hur ser liksom hur ser ditt liv ut? Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?
Jo, men det, jag har nog inte en vanlig arbetsvecka, utan jag är frilansare och har eget företag tillsammans med Anton då, som jag nämnde tidigare, min vän från gymnasiet. Så att jag jobbar ju med både musik, som du nämnde, för film och spel och lite anime. Inte jättemycket anime på sista tiden. Och det är väl det jag gör mest. Sen jag är också både för att dryga ut kassan, men för att det är kul också att jobba som ljudtekniker. Så att jag gör allt ifrån jobbat med DreamHack, som gör e-sports-event och live-ljudmixar det. Och jag har jobbat med massa reklamfilmer, och då oftast ute på plats och spelar in ljud, det vill säga att jag myggar på folk och har en boom-mikrofon som jag håller i och spelar in och ser till att allt låter bra. Jag har jobbat mycket med tv också, TV4, Kanal 5, SVT, gjorde en annan del av Köping till exempel, 2 månader för 1,5 år sedan, så en del reality-shower, och sen gör jag ganska mycket det man kallar för postproduktion eller efterbearbetning, så att jag ljudmixar helt enkelt saker. I veckan gjorde jag till exempel 3 informationsfilmer om amning för RFSL. Så att det är...
Se där.
Namedroppar RFSL. Nej, men så att det är blandat och det är väldigt kul. Om jag får vara helt ärlig, så hade jag gjort mer musik än vad jag gör idag. Jag kanske gör lite mer än 50% musik. Men jag tycker att det är väldigt kul med ljud också. Så att jag är väldigt tacksam på allt som har med ljud att göra, tycker jag är roligt. Liksom.
Ja. Det låter som en väldigt fri tillvaro, en väldigt varierad tillvaro.
Det är frihet under ansvar, skulle jag vilja säga. Alltså jag måste ju, jag vet ju vänner som inte ska kunna, de säger att de inte ska kunna jobba som mig, för att jag måste ju gå upp och jag måste gå till studion för att få saker gjort. Jag har liksom ingen chef, och det är ju jätteskönt, jag älskar att inte ha en chef. Men jag är heller inte någon som skäller på mig om jag inte gör jobb. Så att det handlar om att ha ganska mycket självdisciplin, tror jag.
Är det, vad ska man säga, Är det här den optimala tillvaron för dig, eller liksom skulle du på sikt vilja typ jobba på något större företag med en fastare struktur? För jag menar, du är ju tillräckligt, alltså du är ju så pass duktig så du skulle ju utan problem kunna så här ta dig in på, jag vet inte, Dice eller någonting om du ville. Men är det någonting du skulle vilja?
Nej, men jag har kanske inte Dice, men jag har fått erbjudande faktiskt tidigare och jag tycker att det är så skönt att vara fri och jag känner att det jag och Anton byggt upp här, vi har, det där jag sitter nu då, vi sitter i en studio i Skarpnäck och vi har liksom byggt upp den här studion under flera år med utrustning och ljuddämpning och allting och vi har en jättefet studio, vi har massa instrument och vi har en pianoflygel från 1938 som låter hur fett som helst. Och jag vill liksom fortsätta utveckla den verksamheten och även ta in fler människor som kan backa upp mig på ljudsidan. Så vi har faktiskt två tjejer som vi jobbat med nu senaste tiden som kan hoppa in för mig på ljudfronten och liksom, och tanken är att vi ska bygga upp en då helt jämställt företag. Och kunna göra, liksom provida allting inom ljud och musik helt enkelt. Vi ska vara det företaget som kan göra allt det. Och det finns många sådana ljudföretag idag, men jag tror att det vi kan erbjuda är lite mer så här personlig service, om man får säga det. Alltså personligt, vi kan erbjuda det personliga mötet, oavsett om det är ett spelföretag eller då en reklambyrå till exempel. Så det är mitt mål, att fortsätta bygga upp det. Och jag vill också gärna, vi kanske kan komma in på det, men jag tröttnade lite på Japan i mina sista året framför allt. Och jag kände att alltså företagsstrukturerna där passade inte mig. Men däremot så kände jag att jag skulle kunna åka dit på projekt, alltså att jobba några månader i taget. Och jag var också i LA förra året och träffade massa härliga människor. Så jag skulle kunna tänka mig att jag har liksom Stockholm som bas, men jag är några månader på andra ställen också kanske. Det är mina drömmar.
Ja, men det låter inte helt fel.
Vad har du själv för drömmar, Viktor?
För drömmar?
Eller var ser du dig om 5 år?
Ja, vad har jag för drömmar om 5 år?
Jag vet inte.
Man får väl hoppas att 1980X är färdigt
Just
om
det.
5 år
Ja.
åtminstone.
Part 2 och 3.
Och sen har vi har liksom ett par andra spelidéer som puttrar i pipelinen som vore väldigt kul att kunna göra verklighet av. Så det vore kul, absolut. Sen misstänker jag att liksom, oavsett vart det tar vägen så om 5 år så är jag, vad ska man säga?
Ekonomiskt oberoende, det är ordet du letar
Ja,
efter.
just det, så kan man säga. Nej, jag tänkte snarare säga oavsett åt vilket håll det går så är jag nog hyfsat säker på så här hur min barnsituation ser ut. Om jag har barn eller om jag inte har ett barn.
Vad spännande. Hur gammal, får jag fråga, man ska inte fråga en man hur gammal den är, men hur gammal är du?
Jag är 39.
39, men det är väl ingen ålder? Jo, men det är det ju om man skaffar barn kanske. Men det kan man göra på massa olika sätt, tänker
Ja,
jag.
jo men för, alltså det är väl typ runt den här åldern som man kanske bör bestämma sig i alla fall.
Ja, absolut. Eller? Jo, men det kan man göra. Men
Så ett beslut kanske.
nu antar jag ditt kön att du är man och då kan ju du skaffa barn hur sent du vill. Oftast rent biologiskt, inte alla såklart, men ja.
Jo, men jag vill ju gärna ha med min fru på tåget också.
Vi kanske inte ska prata om sådär. Jag funderar på att, för jag är ganska säker på att jag inte vill ha barn. Så att jag funderar på att knipsa mig faktiskt. Det är så pass. Det här är en spelpodd. Jag vet inte varför jag börjar prata om det här nu. Men du tog upp det så att.
Ja, nu får jag väl stå mitt kast.
Ja, du får göra det.
Ja, men absolut. Man ska göra det man mår bra av.
Vet du vad? Det är helt rätt. Kom du ihåg när jag kommer ihåg när vi träffades första gången. Minns du det här? Jag tror inte du kommer ihåg det.
Började vi snacka om sterilisering då?
Nej, det gjorde vi inte. Det är på grund av vår djupa vänskap nu som vi kan göra det. Men det här
Just
var
ja.
många år sedan. Minns du vart? Det var, jag
Jag
tror, jag tror att vi träffades. Det var en kortis.
kan det ha varit på typ konserthuset?
Nej, men det var inte det. Vi var på någon fest för någon person. Någon födelsedagsfest. Och jag minns att Victor Leijonhufvud var där. Jag minns att, jag vet inte om det var hans fest eller med. Det var någonstans på Södermalm i alla fall. Och jag var med Jonathan, det var därför jag sätter på dig.
Jo, just ja. Och
Det här är
sen
typ 10 år sedan, alltså det är sjukt.
Jo, men ja. Jag har någon minnesbild av en rulltrappa. Shit, okay. Det här låter som en fyllepodcast.
Jag tror det. Du, ja, nej men precis. Vi kanske ska lämna det där hem. Jag vet inte varför jag tänkte på det, men roligt.
Ja, nej men det är väldigt fint att vi träffades för första gången en gång.
Ja, men Jonathan, han älskade ju Level och det är en mycket bra tidning. Men jag var inte inne i speljournalistik på samma sätt som han gjorde. Men jag minns att jag tänkte att shit, det här är ju Victor. Han har ju, han kommer ju mörda mig nu att jag berättar det. Men han var ju ett stort fan liksom av er och sådär. Men det var roligt.
Ja, som sagt. Mm. Det var en rulltrappa inblandad.
Det var en rulltrappa, det är det du kommer ihåg.
Så långt minns jag.
Ja, det var det du kommer ihåg.
Det var lite suddig.
Ja.
Om vi ska försöka leda tillbaka det här in på spel.
Sterilisering. Spåret, nej, spel, okej, okay, absolut. Ja.
Mm. Spel och sterilisering. vilket är ditt bästa spelminne?
Oj, bra fråga. Jag vet inte. Spelminne. För när jag tänker på spel så tänker jag på alla gånger man hängt med kompisar när man växte upp och spelade spel. Liksom, att det var någonting som man samlades kring. Vi som inte var coola.
Vilken typ av spel samlades ni kring?
Det här är så roligt. För jag säger alltid det här. Alla coola personer hade ju PlayStation eller Xbox. Det hävdade jag starkt. Och alla töntar hade Nintendo. Så jag hade ju Nintendo då. Och det är inget fel att vara töntig. Jag vill bara understryka det. Så inte 90% av alla lyssnare av den här podden känns så kränkta. Jag är en del
av töntarna fick de bra spelen.
Töntarna, vet du vad? Jag håller med. Men nu kan jag känna att det finns vissa spel jag missade för att jag inte hade PlayStation. Så det ska jag ta igen nu. Jag ska köpa en PS5 också och ta igen de här spelen. Mm. Men, så att det var helt sjukt. Alltså, vi var ett gäng och alla vi gänget hade liksom Nintendo. Och så var de coola killarna i högstadiet. De hade liksom PlayStation eller PC eller... Jag vet inte varför jag kom in på det. Nej, men jag minns bara liksom det här att man sitter och spelar spel och sover över hos varandra eller vad det nu är. Att det här, det öppnade upp liksom en någonting att snacka om, någonting att prata om på resten eller det här, det sociala med det. Det är väl det fina med spel liksom, att man samlas kring det, tycker jag.
Var det rent av någon form av så här hårdrockare versus syntare situation här med Nintendo-spelare versus PlayStation-spelare?
Jag tror att det här, helt rätt. Det är exakt så.
Var det krig?
Krig var det inte, men mindre krigsföring, så jag kallar det.
Ja. Vilket, om du minns, var det första spelet du köpte?
Som jag köpte, alltså inte som jag spelade eller så. Som jag köpte.
Nej, precis. Som du köpte för egna pengar.
Oj, jag är en bortskämd medelklassunge. När köpte jag ett spel första gången?
Har du köpt ett spel för egna pengar?
Ja, men gud ja, Viktor. Herregud, det har jag verkligen gjort. Men det måste ju varit till GameCube. Nej, Nintendo 64 kanske. Nej, men GameCube. Jag minns faktiskt inte om jag skulle ta det.
Det var någon tidig 3D-Nintendo-era.
Ja, exakt. Jag minns att jag köpte F-Zero till GameCube. F-Zero GX.
Jävla bra spel. Tveksamt soundtrack.
Ja, okej. Okay. Jag tyckte spelet var så där. Bra musik. Nej, musiken var också där. Men jag fastnade faktiskt inte på det. Men det var ju nog inte mitt typ av spel. Ja.
Det blev lite dålig stämning här.
Ja, förlåt. Lite hårdrockare versus syntar. Stämmer.
Just det.
Nej, men Zelda kanske. Något Zelda-spel. Kanske jag köpte.
Vilket spel har du lagt ner mest tid på då? Någonsin.
Någonsin. Jag har nog spelat väldigt mycket Super Smash Bros. Med Lee. Tror jag. Mm. Just på grund av det sociala.
Mm.
På egen hand. Fasiken, jag vet inte. Jag spelar väldigt mycket Hades nu. Jag har fastnat mycket för det.
Jävla bra spel.
Ja, det är helt otroligt. Och det köpte jag faktiskt bara för att din chef, Tobias Björneby, och lite andra så här, spelfolk vi jobbar med inte kunde sluta prata om. Tobias inte pratat sönder. Men det är liksom, det är ett spel som har dykt upp i många Zoom-möten vi haft om musik. Och då kände jag att jag måste spela det här. Så att jag köpte det egentligen bara för jobbets skull. Bara för att jag måste testa det. Och jag fattade ingenting först. Man slängs ju bara in i det här jäkla spelet. Och det är så mycket grejer som händer. Och val man ska göra. Bara, det här är inte mitt spel, kände jag. Och sen efter några timmar så jag är helt hooked. Jag har nu över 50 timmar på det spelet redan. Och det är för mig väldigt mycket. På några veckor bara. Det är mycket, det har suttit mycket liksom, tycker jag.
Ja. Hades gör ju typ varje enskild grej så jävla bra.
Ja, exakt. Det är så otroligt. Man känner... här är en person som har tänkt ut för att jag ska njuta av ögonblicket just nu liksom. Ska vara helt ärlig, nu kommer jag trasha många folks hjärtan här, men jag tycker musiken är så där. Jag tycker inte att den är jättebra, men det är min personliga åsikt. Jag respekterar allas åsikter.
Hoppsan. Och det ja, tyvärr så väger ju den det uttalandet ganska tungt med tanke på att du faktiskt har skrivit tv-spel soundtracks, ja, vilket merparten av alla människor inte har gjort.
Nej, men jag kanske bara avundsjuk på någonting, så här undermedvetet. Nej, men jag tycker att det, implementeringen är helt otroligt bra. Alltså hur de har gjort övergångar och sådär. De använder ju F-mod, tror jag, som är en ljudspelsmotor. Det där har de fått jättebra, tycker jag. Och övergångarna funkar skitbra. Men jag vet, det är något med musik. Alltså jag vet ju att han har gjort flera av deras andra spel. Men för mig låter det bara som väldigt många andra indie-spel. Det är någon sån här kompis som spelar lite gitarr. Du får göra musiken. Jag vet inte. Jag tycker att just för att Hades är så banbrytande, tycker jag. Och nu ska det säga så här. Jag har inte spelat spel som Diablo 2 och så vidare. Som jag vet att såklart finns mycket inspiration till det. Men för mig är det så mycket som känns banbrytande med det här spelet. Och jag hör inte det i musiken. Jag hör lite så här progressiv rock från 90-talet typ. Och jag skulle vilja höra mer. Jag skulle att musiken var lite mer banbrytande i sig för att matcha då liksom resten av spelet, enligt mig. Men det är min åsikt, och det är så man kan olika åsikter.
Mm. Då säger vi så att framöver så kommer Highbit Studios nästa spel, bortom då 1980X Part 2, kommer krossa Hades.
Ja, alltså man kan ju
kommer till inte att göra det.
Ja. Absolut, det tycker jag. Men jag pratade faktiskt med Anton om det, om just det soundtrack. Han har inte spelat det än, men jag måste prata lite långsammare, känner jag. Jag måste prata, andas, så att inte det här som
är slut på luft.
Ja, men typ, jag har ju lite, alltså mina tankar går ju tusen varv hela tiden. Min psykolog sa till mig, Daniel, jag tror att du skulle må bra av att prata lite långsammare. Jag tror att du skulle vara mindre stressad då. Och då sa jag, jag tror att folk kommer tro att jag har fått en stroke. För att de känner inte igen mig då. Skitsamma, vad vi skulle prata om, Hades, musiken. Och det som Anton sa väldigt bra är ju liksom att det kanske inte är kompositörens val alltid. Det kan vara att en producent eller någonting har haft åsikter. Så att det, är ju, det ska ju sägas det också. Det är inte alltid kompositörens val och så vidare.
Ja, och det är ju en, alltså det har ju vi pysslat med när ni skrev 1980X soundtracket också. Då skickade ni ju ofta över låtskisser och låtidéer och sådär. Och sen satt vi andra som inte är musiker och sa typ, nej, det där är, det där tycker vi inte om. Skriv om. Vi vill ha fler trummor i den här skiten.
Nej, men det, alltså det kan ju funka på ett bra sätt. Alltså att man får en flera personer att bolla idéer med. Det känns ju helt fine. Men det är liksom, jag vet inte. Det är jättesvårt att förklara egentligen, feedback är skitbra, så att man inte bara sitter själv. För att ni har ju också som producenter, och ni har ju det är ju på något sätt ert spel ändå, och då tycker inte jag att det är så konstigt att ni kommer med tankar och idéer för att föra oss i den riktningen liksom.
Jag hoppas att vi inte behöver vara för vaga bara.
Nej, men det vet jag tusan. Ja, jag vet att till exempel trumpet eller blåssektionen för Thomas de Levas band en gång, de fick en instruktion om att spela som att de hade foliehattar på sig. Det var liksom instruktionen de fick innan de skulle spela. Det är för mig en vag referens för mig. Det är svårt att följa, känner jag. Så ja. Det finns olika nivåer av det där. Det var bara det jag ville säga.
Vad fan. Vilken är din favoritkonsol genom alla tider?
Spontant tänker jag GameCube. Det är den jag spelat mest på, tror jag. Men jag gillar ju Switch. Alltså, jag har ju en Nintendo Switch nu. Efter många år utan konsol så köpte jag en Switch. Och jag har haft det några år nu. Jag tycker att det är en toppen bra konsol. Passar bra för mig som inte är så här hardcore gamer, men spelar då.
Switch är grym. Men det är ändå, alltså, både Switch och GameCube är, båda två är fantastiska maskiner, men de är ju så pass sena att ljudkvaliteten, liksom, man kan ju skriva i princip vad som helst till sådana spel.
Verkligen.
Och det är lite ironiskt då, med tanke på att du har skrivit 1980X soundtracket, som snarare försöker arbeta med begränsningar. Ja. Eller emulera begränsningar.
Ja, och jag är född 1991. Så att jag var inte ens med. Jag var väl knappt påtänkt på 80-talet. Så att jag fick ju skriva musik från en era som jag inte har upplevt direkt då.
Men hur ser du på så här retro-spelmusik i allmänhet?
Jag älskar ju spelmusik och jag tycker ju om den formen. Så det var jättekul att få jobba med det verkligen. Och liksom, det var liksom att få göra en hyllning till ens barndom. För att i gymnasiet så startade jag Anton ett spelmusik-coverband till och med. Så pass nördig jag var för det. Så att jag... om jag ska berätta kort min historia, jag höll på med trolleri ganska länge, jag var väldigt cool, nej det kanske inte var, men jag höll på med trolleri i alla fall.
Och sen coolt.
Ja men visst, och det är många barn, de liksom lär sig trick och sen börjar de något annat, fotboll eller någonting. Jag fortsatte, jag lärde mig till trick, åker till trick, och sen gick jag med i Svensk Magisk Cirkel som är liksom en trolleriförening. Så att det bara fortsatte. Och sen finns det då SM i trolleri, det finns Nordiska mästerskapen i trolleri och det finns Världsmästerskapen i trolleri. Lång story, jag vann junior SM i trolleri 2007, så jäkla sjukt. Och då hade jag liksom peakat med min trollerikarriär. Så då tänkte jag, nu måste jag bli lite coolare. Okej, jag börjar spela elbas. Ganska coolt instrument, eller hur? Man är som basist, tycker jag. Vissa gillar trummisar, de kan dra åt helvete. Jag höll på med bas, jättebra. Och sen...
Absolut.
Då har jag ju liksom på något sätt tagit fram ett steg från den här spelnörden till att spela bas, jättebra. Sen började jag spela ett spelmusik-coverband i gymnasiet. Då går man liksom två steg tillbaka igen i coolheten. Men det är okej, okay. Vi hade väldigt kul.
Ja, ironiskt nog, återigen så är ju basslingor ofta, i alla fall för mig som liksom inte kan någon musikteori, så tycker jag att basslingor till typ Super Nintendo-spel väldigt, låter väldigt, väldigt speciellt.
Ja.
Och liksom har någon så här konstig funkighet som
typ
inte påminner om någonting annat. I alla fall inte någonting jag har
hört. För att de går inte att spela typ. Det är så jäkla sjuka grejer. Jag kom tänka på bossmusiken i Secret of Mana som är helt bizarr, om man lyssnar på den. Alltså det är helt sjukt vad det är som händer. Hiroki Kikuta heter han som har skrivit det. Och nej men det är liksom precis innan, tror jag att det är refrängen om man ska kalla huvudmelodin, så är det liksom en basslinga som det finns, för att jag pluggar konstmusik då, så jäkla fancy som jag är. Så det finns då 12 toner i västländsk musik. Han använder då det man kallar för en 12-tonsskala eller 12-tonsmusik. 12-tonsmusik är kommer från Tyskland såklart. Allting statiskt kommer från Tyskland. Och då ska man liksom använda alla 12 toner innan man får gå vidare igen och använda 12 toner igen. Det är liksom regeln för 12-tonsmusik. Och den jäkla slingan i Secret of Mana, basslingan, typ så går den. Den är i 12-tonsskala. Det är helt sjukt. Jag vet inte om det är medvetet av honom, men det går inte att spela, typ. Alltså, vissa kan säkert... Jag skulle inte kunna spela på bas. Lång utsvävning. Kul, tycker vissa.
Jag tycker att det är kul. Jag hade inte hört talas om den här regeln att man måste använda tonerna innan man får gå vidare. Det låter lite som någon form av så här, variant av så här, nu måste du äta upp innan du får gå på bordet.
Lite form av straff, fast skulle jag tänka. Nej, men man kan söka på 12-tonsmusik om man vill sen. Arnold Schönberg heter han, Schönberg. Och när han kom på det här, då sa, alltså det här blev inte en jättehit liksom. Det blev lite hit, men som jag lärde mig så sa han, det här har förankrats Tysklands roll som en ledande land i konstmusik de kommande 100 åren. Det sa han när han har kommit på 12-tonsmusiken. Så blev det inte sen, men han hade väldigt stora tankar om sig själv liksom.
Han tog i så att byxorna sprack i alla fall.
Exakt, verkligen.
Men vad händer då om man kör 11 av de här tonerna och sen säger man fuck it, nu går jag vidare ändå?
Då gör man alla tyskar ledsna, och det vill man ju inte.
Det blir någon slags combo breaker.
Combo breaker. Nej, men faktum är liksom att mycket när jag pluggar på Gotland handlar om just den grejen. Att man har a set of rules, man har vissa förutsättningar som man ska följa. Typ 12-tonsmusik, eller det finns oändlighetsserien kan man läsa på om och massa sånt. Men att man börjar med dem, men sen längs vägen så händer det grejer. Då inser man att men jag vill ju kanske bara, som du sa, använda 11 toner. Och då gör man det istället. Men att man kan använda liksom, just för att det här blanka pappret kan vara så läskigt ibland. Det blir ett tomt ark. så är det ju så väldigt bra att begränsa sig med någonting. Och då kan man ha det som utgångspunkt, men på vägen så händer grejer och saker förändras liksom. Det kanske du känner igen från skrivandet eller någonting, jag vet inte.
Ja, det är ju lättare att skriva någonting om man har till exempel ett tema eller en täckande begränsning eller så, än att man sätter sig och börjar skriva utan riktning.
Nej, men exakt. För då kan det vara vad som helst liksom.
Ja. Vilken spelmelodi nynnade du på senast?
Det var ju den här da-ra-ra-ra-ra.
Ja, just det var ju faktiskt att näst senaste.
Vad var det? Yoshi-musiken här. Dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan-dan.
Yoshi's Island.
Yoshi's Island, exakt. Mycket bra, svinget.
Ja, väldigt bra soundtrack. Mm. Vilken spelmusiker ser du upp till personligen?
Vem ser jag upp till? Jag vet inte. David Wise kanske gillar jag.
Ja, Donkey Kong Country.
Ja, han ser upp till. Men många japanska också egentligen. Alla de stora japanska. Yuko, vad heter hon? Shimomura.
Shimomura?
Heter hon Yoko? Yoko Shimomura. Yoko Shimomura tror jag.
Ja, visst.
Stort fan av henne. Mycket bra.
Som skrev Street Fighter bland annat.
Street Fighter, Kingdom Hearts, Final Fantasy 15 nyligen. Nyligen, men det var... Nej, inte 15, 13. Nej, hette det 15? Det hette 15 som kom ut, eller hur?
Det finns både 13 och 15. Jag kommer inte ihåg om vilket Yoko Shimomura var inblandad i.
Nej, men jag är ganska säker på att det är 15. Någon får googla det åt mig.
Du hörde säkert den anekdoten också på tal om just 1980X-soundtracket och Yoko Shimomura.
Ja.
Yuzo Koshiro som skrev Ninja-låtarna,
ja,
han skrev ju ett utkast på låten som spelas när man springer över risfältet.
Mm-hmm.
Så tänkte vi att det här är bra, men vi skulle vilja ha lite mer svärta i det hela på lite samma sätt som Ryu's tema från Street Fighter 2. Och så försökte vi förmedla det till honom. Och då svarade han bara så här: men okej, jag går väl och frågar Yoko Shimomura. Så gjorde han det.
Han skickade ju en bild också till Tobias med henne.
Ja, och gå direkt till källan. Hur skrev du Ryu temat egentligen?
Jag tror att det var ett japanskt sätt att säga: ni kan fuck off, jag har det här. Så att det bara som ni vet liksom.
Ja, väldigt, väldigt artigt sätt att säga go fuck yourself.
Exakt, kanske inte så starkt, men liksom ja. Men jag vet också att hon är väldigt hårt arbetande, och det kanske inte är något jag ser upp till. Jag vill inte bli en person som jobbar 24 timmar om dygnet, men jag fick det berättat för mig av Kenichiro Sensei i Hell då, som var jobbar på samma företag som henne, att den enda gången hon kände sig att hon kunde vila ordentligt, det var på ett flygplan, för då kunde hon inte jobba liksom. Och det finns något fint i det, och det finns något väldigt läskigt i det också.
Hemskt.
Ja, exakt, men ganska hemskt. Jag hoppas hon får vila lite mer de här dagarna.
Ja. Mm. Jag hoppas att ingen någonsin ger henne en laptop i present, så att hon kan sitta och jobba på ett flygplan.
Jag tänker det, men hon kanske är sån som måste ha ett piano eller någonting, vad vet jag. Kanske svårare på flygplan.
Ja, men det finns säkert en liten sån här, fanns ju sån här små plastpianon som såg ut som en liten färgglad plånbok som man hade när man var liten.
Ja, just det.
Sån kan man kanske kompositera på.
Då skulle hon kanske gå under om hon hade en sån.
Ja. Vilket spelsoundtrack önskar du att du hade gjort själv?
Bra fråga.
Ett enklare sätt att ställa den här frågan är naturligtvis då, vilket spelsoundtrack är grymfett.
Jag älskar ju Secret of Mana, som jag nämnde tidigare. Jag tycker att det är toppen. Men det är också för att jag växte upp med det. Alltså min stora bror som är 10 år äldre än mig, han köpte det till Super Nintendo. Så att jag måste ju vara 3-4 år när det kom. Någonstans där, 5 kanske. Men det finns alltså videoband på när jag sitter och spelar det spelet när jag är väldigt, väldigt liten. Så att det är såklart också en nostalgisk grej. Men jag tycker fortfarande att det är så extremt välgjort faktiskt. Jag har faktiskt inte träffat Hiroki Kikuta. Jag har träffat väldigt många japanska kompositörer, men just han har jag inte träffat. Men det är väldigt bra. Och Chrono Trigger. Så det är många av de där JRPG-spelen gillar ju väldigt mycket.
Mm. Vilken japansk kompositör har gjort starkast intryck?
Det är nog Yohei Saishi, inte spelkompositör. Eller för sig har han ju skrivit vad heter det då? Ni no Kuni. Spelen.
Ja.
Jag är ju stort fan av honom. Men i spel kompositör kanske... Sa du japansk kompositör?
Ja, eller jag tänker snarare som så att i och med att du har träffat väldigt många legendariska spelkompositörer, liksom, har du några minnesvärda anekdoter? Är det någonting som har fastnat extra starkt i ditt minne?
Ja,
mötet?
Absolut. Jag minns ju när jag träffade David Wise några gånger. Jag träffade honom bland annat när jag var i Stockholm. Navadera 2011-12 kanske. För en konsert. Och då hade jag, för mitt band, mitt spelband, Monkey Kong hette vi. Bara googla om man vill.
Bra skit.
Tycker du det? Jo, men det var, alltså det är så bra var det inte. Men det var kul, vi hade roligt och det är det viktiga. Det är väl det viktiga. Men så här, mitt basspel och våra arrangemang kanske man säger efterhand. Nu kan man göra bättre och det är väl, då har man ju utvecklats på något sätt. Skitsamma.
Bättre det än att det går åt andra hållet.
Ja, verkligen så här. Så där bra kommer jag aldrig bli igen. Nej, men verkligen. Nej, men vi hade gjort, det finns ju en sida som heter OC Remix eller Overclocked Remix, och där gjorde man massa spelarrangemang och vi var med på en sån skiva för Donkey Kong Country-musiken. Och då frågade de som gjorde den skivan om jag ville spela på ett arrangemang av David Wise som han hade gjort också till den här skivan, arrangeringsskivan. Och David Wise spelade sin tur saxofon på våran cover. Så att vi liksom började mejla fram tillbaka lite därigenom. Han gav lite tips på min mix och vad jag kunde förbättra och bla bla bla. Och sen när han kom till Sverige så frågade han, men ska vi ses och ta en öl? Absolut, jättekul. Så då sågs vi faktiskt och jag visade honom runt i Stockholm lite. Vi gick från Centralen, minns jag, till Fotografiska. Och han bjöd mig på att gå på Fotografiska, så vi gick runt där och kikade och bara snackade. Och det var han väldigt så här, down to earth, otroligt, otroligt humble, liksom, otroligt schysst och givmild och allt. Så vi har haft lite kontakt genom åren. Så det är en person som har betytt mycket på det sättet. Att få träffa en sån person ganska tidigt liksom. Det var ganska ung.
Ja, men det är fint att man liksom, för David Wise är ju så här något av en idol. Han är han har gjort väldigt mycket coola grejer och det är skönt att sådana människor kan vara schyssta också, för ofta hör man ju snarare historier om den här och den här barndomsidolen eller ungdomsidolen eller så där. Visste du förresten att han så här tvingade småbarn att ta knark och sen satt eld på små hundar.
Det finns ju det Don't Meet Your Heroes, och jag har hört andrahandskällor liksom från folk man beundrar, de här personerna är svin. Då har jag känt såhär, men gud vad skönt att jag inte träffat dem då, liksom. Men David Wise var ingen sån person, otroligt humble. Och han var ju mer så här, han fattade inte grejer, han bara, det är bara spelmusik. Men han, jag tror inte han har spel för en själv, men han lägger otroligt mycket tid på det han gör liksom, och det är ett otroligt hantverk han har. Men han var mer glad att det var populärt. Han berättade att hans intäkterna från hans YouTube, det bygger hans pension, så det är ju skitbra. Det är mer glad för honom att någon kan tjäna på YouTube i alla fall.
Ja, visst. Det förtjänar han efter Donkey Kong Country soundtracken.
Verkligen.
Om du fick göra en ny del i en existerande spelserie och så fick du ett litet team och en liten budget och fick göra i princip vad du ville med den spelserien, vad skulle du göra med vilken spelserie?
IT2 skulle jag. Nej, men jag vet, vad skulle jag göra?
Har du några spelskapardrömmar?
Alltså att jag skulle göra, inte musiken då, utan att jag skulle göra spel.
Nej, du får göra musiken också om du vill. Men du får fria tyglar. Go bananas med vilken spelserie du vill.
Vad svårt. Är det någon? Nej, men jag skulle nog göra något helt nytt då, tror jag. Alltså någonting som inte har gjorts. För det känner jag behövs. Det är så otroligt mycket remasters och skit. Och det är väl jättekul att folk, alltså jag älskar också något slags in kring spel. Men jag tror att det finns otroligt mycket som man inte har utforskat, som man kan göra med spel, helt enkelt. Och jag tror att många, det känns som att många, såklart, just eftersom det är så, ursäkta, just för att det är så stor, det vet ju du också som jobbat med spel, alltså det är ju otroligt mycket tid och det kostar ju mer pengar än vad man tror och sådär. Det är klart att man inte vill ta några risker, men jag tror att det skulle behövas tas lite mer risker helt enkelt. Men jag skulle göra något som är storydrivet, tror jag, äventyrsspelaktigt, kanske lite RPG-inslag, någonting som berör väldigt vag så där. Men det skulle jag göra.
Ja, men det går mer åt story-hållet än, vad ska man säga, rå gameplay.
Ja, exakt. Nej, men så har det nog alltid varit för mig. Jag har gillat mer att fångas upp i musiken och allting än själva nötandet liksom. Det är kanske därför jag inte spelat Diablo ändå. Men jag vet inte. Men jag älskar liksom äventyrsspel och Zelda och de där spelen.
Mm. Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen i väggen?
Hades gjorde jag senast igår.
Oh, det är illa med tanke på att det är på Switch.
Jaha, nej, jag har en Pro-controller för att jag är Pro.
Ah, okej.
Okay. Men nej, jag slänger inte. Men jag blir jäkligt frustrerad. Alltså det är en run. Alltså om man gör, ni som spelar det vet ju att man kan ju göra liksom, dör man så får man börja från början i princip. Och man kan ju liksom ha spelat 40 minuter innan det hela spelet och sen dö. Då blir man ju tokig. Men det är en del av spelet. Men det är kul att man, om jag klarar en boss som jag är svår, då ställer jag mig upp och hoppar och jublar. Det är så pass involverad jag i det här spelet. Jag vet inte om jag behöver söka hjälp, men det är liksom otroligt mycket väg in i det här spelet.
Ja, men det är grymt när spel klarar av att ge en sådana känslor.
Det var så länge sedan jag hade det också. Det är så otroligt att jag, fan, det är som att bli kär igen typ. Alltså man visste typ inte att det gick längre. Ungefär så känner jag med det spelet.
Du trodde att en del av dig var död. Men ja,
det har jag trott länge för sig. Men, men speldelen av mig var inte död. Det var ju skönt.
Det är alltid något.
Det är alltid, man får ta det man får, eller hur?
Ja. Ja. Vilket spel har fått dig att gråta?
Vilka bra frågor, Viktor.
Tack.
Vilket spel, nu får du får börja. Du har säkert svarat för. Men vilket spel fick dig att gråta?
Det senaste spelet som fick mig att gråta. Och det är lite synd, för det är snart
ett år sedan. Får jag gissa?
Okej, kör. Shoot.
The Sims 2. Animal Expansion. Nej, jag vet inte. Kör du.
Tyvärr så är det fortfarande Ori and the Will of the Wisps. Mm. Och det var typ snart ett år sedan. Så okay. Jag känner att nu är det fan hög tid igen.
Men du är en sån person som är enkelt gråter. Alltså så här, har lätt till känslor.
Det är väl fint. Ja, mer och mer. Det var inte så förut. Nej. Men det är definitivt så.
Är det så? Mer och mer?
Ja.
Vad intressant. Absolut. Vad intressant. Jag har inte kört Ori, men det måste ju testa.
Jag tror att en blandning mellan dels att jag har blivit äldre, jag är typ uråldrig nu, och att jag typ träffade min fru, ärligt talat. Och därmed så liksom fick jag ett annat perspektiv.
Jaha, när träffades ni om man frågar det?
2014.
Det här är numera en relationspodd. För ni som lyssnade på spel, det är alltså bytt. Vi pratade om
takeover.
Nej, men verkligen. Nej, men vad intressant. Intressant. Jag är nyfiken på det där. Okej. Att man blir mer känslomässig. Jag tittade jättemycket. Jag knarkade inte under gymnasiet. Men däremot så tittade jag på Lejonkungen otroligt mycket. Jag vet inte, jag hade en period där jag bara tittade på Lejonkungen om och om igen. Och det kanske var för att känna någonting. Förlåt, det här blir jättemörkt nu. Alla som är kompis med mig vet att jag har en ganska mörk humor och skämt om där. Jag försöker dölja det så långt det går, så jag kanske inte behöver säga det i en podd.
Nej, men jag uppskattar hoppet från knark till Lejonkungen.
Ja, de har mer med varandra att göra än man tror. Nej, men ja. Jag vet inte, jag såg jättemycket och jag grät varenda gång Simba förlorade sin pappa liksom. Det är otroligt starkt igen.
Spoiler alert.
Ja, förlåt, herregud. Sorry. Darth Vader är någons farsa också, men det behöver inte gå in på det. Men helvete. Nej, men och sen jag har inte tittat på Lejonkungen helt länge nu. Men det är ju kul att man kan ha så perioder man kanske bara behöver gråta, vad vet jag. Men jag kommer faktiskt inte på något spel som har fått mig att gråta. Jag kommer att jag fick gåshud när jag spelade Metal Gear Solid 2 där i slutet. Det blir så jävla, allt bara fuckar upp. Det är så jäkla fett gjort. Det är så otroligt.
Däremot min högst personliga syn på Metal Gear är ju dock att när Metal Gear-spelen försöker få en att gråta,
ja,
då görs det så otroligt over the top så att det snarare blir parodiskt.
Ja.
När någon dör och så börjar folk gråta och skrika upp mot himlen. Och,
just det.
Jag vet inte.
Just det.
Det gör det inte för mig.
Nej, jag fattar. Och japansk kultur känns ju som... jag har bott där, jag är ingen superexpert på japansk kultur, men det känns som att... man har en annan syn på det där. Alltså man tycker att det är så otroligt vackert med folk som gråter. Så att när... Det är därför jag kan inte titta på de anime-serierna jag har gjort musik till. För att det är liksom så här... Ja. nu kommer det här igen liksom. Det måste vara med på något sätt. Och jag minns inte scenen i Metal Gear Solid, om jag ska vara ärlig. Det var länge sedan jag spelade. Men jag kan tänka mig att det är mycket. Alltså så här, man kör på. Man använder allting man har bara.
Mm. Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
Bra fråga, Viktor. Jag... Vart vill man bo?
Fisksätra.
Fisksätra? Vilket spel är det?
Jag vet inte. Nej,
det är det Ori and the Willflower?
Nej, just det.
Nej, men någon så här fin... Jag vet. Nu vet jag precis vad jag ska säga. Den här flytande ön i Chrono Trigger. Som är så här...
Seal,
tack. Du kan. Som är så här futuristisk och alla har så här coola kläder på sig. Dit vill jag flytta.
Mm. Ja, det är väldigt fint.
Mm.
Sen håller de ju på och drar energi från Lavos dock, så att det spoiler alert till slut går åt helvete och aha, alla öar kraschar.
Oj, det minns jag inte. Men det hade a good run, tänker jag då.
Ja, man får några fina år i Seal.
Exakt. Man ska, I'm here for a good time and not a long time, brukar jag säga.
Ja, men det är bra i alla fall.
Vart vill du bo? Jag måste fråga dig, vart vill du bo?
Vart vill jag bo? Jag hade ett tag en tanke på att vore det inte jävligt coolt om man byggde upp ett nöjesfält, eller vad man nu ska säga, ett naturreservat som var modellerat efter Hyrule i Ocarina of Time.
Okej. Okay.
Sen insåg jag att det skulle nog vara svårt att få det att gå runt ekonomiskt.
Mm. Mm. Men tänker du med hela fältet?
Ja, alltså bygg hela Ocarina of Time i 1-1-skala.
Jäklar. Mm. Jag tänker att det skulle bli ganska dyrt, för det finns ju inte jättemånga hus man kan bo i då, eller?
Nej. Nej, precis. Så man får väl bo där i Castle Town på farmen i mitten av fältet, eller kanske i någon liten stubbe i skogen.
Jag tycker dock att det här är ett projekt du bör göra. Och jag kan se mig hur 2045 gör Netflix en serie om den här kulten du har startat. Och vad hände sen liksom, när alla flyttat hit?
Du får börja med en Kickstarter när jag försöker övertyga folk om att det här är värt att sponsra.
Ja, hej, jag ska starta
Stretch kult. Goals, du får en fräsig t-shirt på köpet.
Det vill man ha i för sig.
Ja. Vilken spelserie skulle du vilja återuppliva? Har du någon sån?
Ja, men jag tänker ju Secret of Mana. De gjorde ju en ny till PlayStation 2, tror jag, senaste. Seiken Densetsu 4. Secret of Mana hette ju då i Japan Seiken Densetsu 2. Så att det är lite confusing där. Men jag tycker att de inte har fått till Mana-serien riktigt. Det finns mycket där att hämta som är spännande.
Mm. De har ju liksom fortsatt att göra Mana-spel.
Ja, exakt. Exakt.
Men sen Seiken 2 och Seiken 3 så har de inte riktigt nått upp till det.
Nej.
Till de nivåerna.
Nej, jag håller med.
Det blir ska jag säga så att de efter Seiken 3, som var ett Super Nintendo-spel, så gjorde serien PlayStation-debut med Legend of Mana.
Just det.
Och det spelet har jag inte kört på bra jävla länge. Och det är det som har den svenska introlåten också.
Just
med
det.
Med Rednecks-sångerskan.
Just det. Det är så roligt, för att jag träffar ju, tror jag var han som gjorde den. Och så... en av mina lärare som jobbar på Square Enix, han hade gjort ett arrangeringsalbum, och då vill han spela för Square Enix, då vill han spela upp covern han gjort på den låten, och då var det en japan som hade skjutit in på svenska, och jag var jätteärlig, jag bara, jag hör inte vad hon sjunger, förlåt, jag kan inte förstå det, men det var inte det viktiga, det viktiga var ju liksom att det kändes exotiskt för japaner, men det är jättekul som du säger att man väljer att köra någonting på svenska.
Ja. Ja, men och Legend of Mana kommer ju komma till Switch.
De kommer
återlansera det. Mm. Så det, jag vet inte, man kanske är det spelet bättre nu än vad det var då, för att nu har serien gått ner sig så pass mycket så att
just det.
Bara att återgå till det spelet kommer kännas som ett rejält uppryck.
Ja, jag vet inte. Nej, men absolut. Kul också, förlåt, men i The Legend of Mana så tror jag att det är det som Ryuichi Sakamoto, som är en ganska känd japansk kompositör, har skrivit musik också till. Han var ju då med i Yellow Magic Orchestra och har gjort musik till massa filmer, Babel bland annat, och den här, vad heter den då? Leonardo DiCaprio-filmen med en björn som han vann en Oscar för.
The Revenant.
The Revenant, precis. Den har jag gjort musiken till. Så han har också gjort musik till Legend of Mana. Det är ganska kul. Inte all musik då, men han är med där.
Från Legend of Mana till Leo som blir mörsad av en björn.
Exakt, exakt.
Den naturliga gången.
Ja, men så är det. Live. Resa. Verkligen.
Har du någon spelserie som du skulle vilja lägga ner?
Nej. Så man blir så här, åh nej. Fortsätter
det. Ja, inte ett till spel av det här.
Ja.
Fuck those guys.
Fuck those guys. Nej, inte på rak arm. Jag kanske kom på.
Mm. Du har lite betänketid kvar. Jag närmar mig slutet av min frågerad.
Absolut.
Här, så tiden rinner ut. Det här är som ett gammalt avsnitt av 24.
Ja, just
snart
det.
Kommer Jack Bauer skrika att han behöver the location of the bomb.
Just det. Snart smäller bomben.
Ja. Vilket är ditt absoluta favoritspel och vilken detalj i det gillar du absolut minst?
Mitt favoritspel... Jag gillar ju Secret of Mana. Får jag säga det igen då? Jag har sagt det väldigt mycket.
Det är bara att köra.
Ja, men jag kommer till, men det är nog mycket nostalgi liksom att jag växte upp på det. Det jag gillar minst av det är ju att jag har ju spelat det på japanska. Jag är inte jättebra på att läsa japanska, ska jag säga. Jag är bättre på att prata. Men det är ju liksom, man inser det ganska fort, och det hade jag läst innan då, att man har kapat väldigt mycket av dialogen. Jag tror man har kapat 70% av dialogen från japanska. Så mycket av storyn har försvunnit i engelska översättningen. Och det var ju för, jag tror att det är 93, jag tror att man liksom hade en månad på sig med översättningen inför julhandeln. Så att det var otroligt, som jag förstått det, väldigt stressat, liksom rushat översättningsarbete. Så det är någonting jag skulle gärna se att de översatte det ordentligt, så att man får med all story som gick försvunnen från det japanska.
Secret of Mana var ju ett ganska konstigt spel. För det är ju ett väldigt bra spel och ett väldigt ambitiöst spel. Men det var ju betydligt mer ambitiöst än vad slutresultatet blev. Från början skulle det vara till Super Nintendo CD-tillsats.
Just
det. Ett CD-spel från
med play, som, med, tillsammans med PlayStation, eller? Den grejen.
Det är inte alltså, det. Jo, Sony skulle ju göra CD-tillsatsen till Super Nintendo.
Exakt.
Men sen i sista sekunden så sa Nintendo, fuck Sony, vi tänker samarbeta med Philips istället.
Ja,
och då sa Sony, fuck Nintendo, vi tänker ta den här CD-tillsatsen och utveckla den till PlayStation istället och köra upp i röven på er.
Just det.
Och så gjorde de det och tog över i med PlayStation.
Just det.
Som blev jättestor.
Kul. Men det är Sony som Sony har gjort ljudchippet som är Super Nintendo.
Ja. Och Secret of Mana, som sagt, det var ju ett spel som var väldigt ambitiöst men som fick skäras ner i ambitioner väldigt mycket. Och det tycker jag man märker ganska mycket i spelet. Det är liksom världen känns, det känns som att det finns något större i världen, men så här, de pusselbitarna som blev kvar av är både väldigt imponerande men samtidigt så här, de hänger inte riktigt ihop på något sätt. Och så här, det är lite klumpigt att navigera sig i Secret of Mana.
Ja, men kanske. Jag har nog inte reflekterat. Det var flera år sedan jag spelade sist. Så. Men intressant. Jag visste inte om det där. Men att det skulle vara större.
Det är bra spel.
Ja, det är bra spel. Bra musik och bra känsla.
Väldigt mycket trummor i soundtracket.
Ja, just det.
Eller väldigt karaktäristiska trummor.
Ja, mycket så här folkmusikinslag. Väldigt, alltså otroligt härliga blandningar av genrer och stilar.
Vilket spel skulle du ta med dig till en öde ö?
Nu Hades. Men annars kanske, jag vet inte. Vad tar man med sig? Något man kan spela mycket av, såklart. Eller ingenting.
Ja, evighetslångt.
Ja. Jag kommer inte på något bra nu, faktiskt. Kanske något Zelda-spel.
Ja, man behöver inte. Man kan typ sola och bada på ön också.
Ja, precis. Men det blir tråkigt efter ett tag, tänker jag. Jag är ingen stor solare, riktigt. Men jag säger Hades.
Ja, Hades är rätt svar.
Ja, tack. Vad vinner
jag? Det är korrekt.
Ja.
Vad ser du fram emot just nu?
Jag ser fram emot ganska många grejer. Kanske att corona är över. Det är tråkigt, för vi har faktiskt gått, vi har gått en timme utan att prata om corona. Vi var nära på att klara det.
Snubblar vi med
målingen. Fan, jag är så jävla trött på att prata om corona. Fan, det nya vädret. Jag ser fram emot alla projekt du och jag ska göra tillsammans.
Ja, det blir svängigt.
Ja, det blir, man kan, vi ska inte säga mer än så. Men det kommer ju kanske ske roliga grejer framöver.
Ja, och ja, alltså varje gång man får ny musik från dig och Anton så blir man blir lite... Det blir lite av ett event här. Nu har de skickat en ny låt.
Okay.
Och så här, oh shit, nu ska vi... Nu måste vi lyssna på den här.
Vad roligt. Nej, men, jag är taggad på att faktiskt utvecklas och bli ännu bättre. Jag, till exempel när jag lyssnar på TX, och så är det för alla som skapar någonting och så, men att man har ju egentligen bara det som man tycker är dåligt eller det man vill förbättra. Så att 8X blir ju sämre och sämre för varje dag som går för mig. Men det jag är nöjd och så. Vi la ner svin mycket till på det. Men det är mycket när jag lyssnar nu som jag tänker att det där ska jag kunna förbättra. Och det visar ju bara på att utvecklas. Så jag är taggad på att utvecklas. Vi är i princip färdigbyggda med vår nya studio här i Skarpnäck i Stockholm. Så det låter ännu bättre, ljuddämpat. Vi har jättebra monitorer och allt sånt. Så det kommer att låta bättre. Men jag tänker på att jobba mer, lära mig mer och bli ännu bättre på musik och mix och allting och få saker att låta riktigt bra. Jag hoppas att jag känner så varje år. Jag hoppas att jag liksom varje år kan titta tillbaka nästa år och känna att jag utvecklas. Inte för att jag konkurrerar med någon annan, utan för att jag inte konkurrerar med mig själv. Men jag ser mig själv som en egen måttstock och jag tycker det är otroligt kul att jag från varje år känner att jag utvecklas. Det är skitroligt faktiskt. Så det ser jag fram emot att fortsätta göra det.
Mm. Du sa att man bara hör felen i det man skapar i slutändan. Och som sagt, jag tycker att musiken du och Anton skrev för 1980X är helt fantastisk. Men jag är förmodligen den tredje personen i värld, eller personen på tredje plats som har lyssnat mest på det soundtracket efter dig och Anton. Och då specifikt på Shoot 'em Up-musiken, för det var den jag satt mycket med.
Just det.
Så jag har ju hört Shoot 'em Up-låten, jag vet inte hur många gånger.
Du borde hata liksom, det, tänker jag.
Ja, alltså på sätt och vis hatar jag typ allting som har med Shoot 'em Up att göra. För jag körde igenom speciellt första halvan av den där banan liksom.
Det är väldigt
så jävla många gånger, dag ut, dag in, vecka ut och vecka in, månad ut och månad in. Och liksom till slut var det ju så att det fanns ju 0% spelglädje i det. Det var ju liksom bara så här, den här hemska tingesten som loopar och loopar och loopar igen och aldrig tar slut.
Och då måste man ju tänka gå in som en person som, det är ju det som är det svåra med musik, och det är säkert samma med spel då, att man måste ju gå in som den här betraktaren eller som hör det för första gången. Och om jag, Anton eller vi separat då, går igång på en låt, så älskar man ju den i början, men sen tröttnar man ju såklart naturligt till slut. Men då måste, det enda man har är ju att på något sätt lita på sig själv, att men jag tyckte det här var bra förut och jag vet att det är bra, och sen får man försöka släppa att man inte tycker det är svinbra just nu liksom. Men det är en konst, det är svårt.
Det kan ju vara det kan vara ganska farligt att liksom att aldrig sluta vidareutveckla det heller.
Verkligen.
Att man så här, nu har jag lyssnat sönder den här låten, nu måste jag förändra den.
Exakt.
Nu måste jag bygga vidare på den här, för den här delen har jag tröttnat på. Det här känns lite trist för det här laget.
Exakt, och det kommer tillbaka
till... Då kommer till... man till slut så långt bort från originalet. Så att,
ja, exakt. Och det är lite kopplat tillbaka till det jag pratade om förut, det här med att min problem har varit form. Och om jag har en loop på 8 takter eller 16 takter som jag tycker är svinbra, sen lyssnar jag på den 1000 gånger, då har jag liksom fått in det i mitt system. Och då tycker jag att vi behöver ju en till melodi som överträffar den här melodin liksom. Och så lägga till en till melodi och sen till melodi. Alltså jag lyssnar på grejer som jag gjorde typ 2010, och det är liksom bara, det är refräng på refräng på refräng liksom, för att det är så jag har jobbat liksom. Jag har tröttnat på det, och sen har jag skrivit en till del. Men det handlar ju om att hela tiden försöka få perspektivet av en person som lyssnade första gången, men också att det ska finnas detaljer som är intressant hundrade gången också liksom. Men det är en konst, det är svårt att komma dit liksom. Det tar tid. Jag ser inte att jag är där liksom. Absolut inte. Men...
Ja. Slutligen, har du någon favoritkomposition, alltså egen favoritkomposition? Vilken är din favoritlåt som du själv har skrivit?
Men det är ofta det senaste. Så gillar jag, vi har varit på med en kortfilm nu som ska till Cannes faktiskt. Jag vet inte om den blir uttagen, men den blir bra. Men som jag skrivit tidigare.
Har du någon favorit från 1980X-soundtracket till exempel?
Mm, Nu, vi ska tänka igenom. Jag gillar ju fighting-låten vi gjorde. Beat 'em up-låten. Vad heter den? Beating Hearts. Ja, den blev bra. Ja. För då inspirerades väldigt mycket av då Yusuke Koshiro bland annat som var med. Men också mycket så här 80-tals pastischer. Vince DiCora finns en snubbe som heter som gjort Rocky 4-soundtracket och Transformers musik. Mycket av Transformers, jag tror det är Transformers filmen kanske. Men det är så otroligt, det händer så spännande, alltså så skumma grejer hans musik som man bara, det där måste vi få in liksom. Så det var kul att få jobba kring det. Men jag gillar den och så gillar jag med flera av de här scenerna som vi gjorde som är i, för er som inte spelat det så är det arkadspel som spelar och så är det liksom scener emellan som storyn utvecklas inom. Och de var ju väldigt roliga att göra faktiskt. Så att det var skitkul för jag både och, både den här klassiska spelmusiken och också mer cinematiska.
Schysst.
Yeah.
Men då så. Vad trevligt att snacka lite med dig så här.
Detsamma.
Spontant.
Ja, jättekul.
Vad har du för planer för den kommande framtiden?
Kommande framtiden, jag har den här kortfilmen vi gör musik till nu. Det ska bli jättekul. De ringde och frågade om jag skulle vara ljudtekniker på Bachelor i 2 månader. Jag tror jag kommer säga nej. Vi får se. Det hade för sig varit kul, men 2 månader, jag tror inte att det är klart det. Men nej, men alltså fortsätta skriva musik bara och hålla på. Det är väl det.
Hålla på lite.
Ja, hålla på. Vem vill inte hålla på liksom?
En ambition väl värd att följa.
Ja, eller hur? Det tycker jag verkligen.
Den här podcasten finns på Instagram på 3dgangenpodd och jag finns på Twitter under Victor_Jostrom. Finns du på internet och så?
Ja, jag har en lätt tillgänglig Instagram som heter d_ros.mp3. Inte jättelätt nu när jag säger det. Men där kan man kika in mig.
Det är grymt.
Mm.
Då så.
Mm.
Då tackar jag dig så mycket.
Och ja, men tack Victor.
Får du ha en trevlig fortsatt vecka.
Detsamma. Sköt om dig.